Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hej Tim.
Hej Marcus, hur är läget?
Jo men det är fantastiskt. Det är torsdag idag.
Mm.
Snart helg.
Snart helg. Spelar in den 2 september idag.
Jajamän, jajamän.
Jag har precis tagit en vaccinspruta av börsnoterade Pfizers coronavaccin.
Precis, se där ja. Jag ska ta Moderna nu här efter vi har spelat in här.
Alltså då Moderna. Precis. Den aktien har gått jäkligt starkt sedan de började med vaccinen.
Ja, den absolut.
Mm. Jag tror det finns potential också för mRNA-tekniken. Tror de kan använda mycket annat också.
Mm.
Det är coolt, jag tror man kan kolla in det lite.
Mm.
Men sen har det, den är dyrt.
Jajamän. Det är ingenting jag har gått in i nu om man ska ärlig.
Nej. Men det kan vara kul att kolla på lite. Vad har hänt senast här då?
Absolut.
En rolig grej, vad fan, det var ju, oj, nu svor jag. Men
Integrum.
Mm. Integrum som vi pratade om i podden för inte så länge sedan. Smurf.
Den
släppte rapport idag och den var tydligen stark. Alltså, för
den var
att,
jättestark.
Marknaden handlade upp den rejält.
Ja, men det var ju en riktigt fin rapport också.
Ja,
så att,
den var bra. Kul.
Du äger inte aktier, jag äger inte aktier och det är lite synd.
Ja, vi borde ju köpt den och prata om det egentligen.
Ja, men det var ju,
nu står den 84,50, den är upp 15,6% idag.
Ja.
Väldigt intressant.
Så att, men de har ju som sagt, som vi nämnde i det avsnittet, 81% i bruttomarginal och de kom precis break even nu, vilket de har inte varit break even tidigare. Och de har en fräsch och god kassa på 108 miljoner svenska.
Såg det idag eller?
Jajamän.
Kul.
Så att i kvartalsrapporten. De har ju brutit räkningskapsår, så det här var ju kvartal ett för deras del då.
Sånt har
jag. Ja, jag vet.
Det tycker jag inte om.
Väldigt opraktiskt varför allt.
Mm, de får lägga om det. Köra en Q5 nästa år och så det blir upp lite.
Den klassiska Q5 kommer in.
Q5 igår. Vad händer mer då på marknaden?
Jo, där vi kommer tillbaka. Google. De ska bli undersökta.
Det var det, kul, det var det exakt det jag sa, att det finns en risk för det liksom.
Mm.
Så det är det amerikanska justitiedepartementet.
Snyggt.
Som ska göra ytterligare en undersökning angående deras monopolställning inom deras annonsverksamhet. Mm. Fattar du det som?
Och där har vi både du och jag konstaterat att de har väl i princip monopol på search history, eller inte search. Ja, men search engine.
Ja, 90% har de ungefär.
Så,
så det är intressant.
Nej, det är extremt coolt faktiskt. Men,
vad har hänt mer? Hur går börssentimentet? Känner du det är bra?
Ja, börssentimentet går bra. Jag har en positiv tilltro till marknaden.
Mm.
Skulle jag säga. Jag tycker vi har haft lite hälsochecks.
Mm. Har du pratat om förra avsnittet?
Precis. Och det ger mig... Alltså på något lite obehagligt sätt så gillar jag när det går ner. Det känns lite som att man lever då.
Ja.
Det är lite så...
Jo, det är så nice alltså.
Jag har vissa... Förstår du vad
jag menar? Ja, men jag har vissa bolag där jag känner att jäklar vad multippen dragit. Mm. Att man har sett väldigt mycket multippexpansion. Och det kommer till en punkt, det är typ, jag äger ju Chemotech. Mm. Och de är ju väldigt fakturerade. Alltså EV sales 100 typ liksom. Mm. Och då tycker jag att ta lite lugnt nu. Jag vill inte ha mer med expansion. Mm. Jag vill att det ska vara operationell tillväxt liksom. Det känns mer betryggande. Mm. Men en liten rolig grej som jag kan
dela
med mig av. Mm. Jag lyssnade in på Jonas Thulin från Ege Penser Bank. Jag var med i deras podd, Penserpodden. Det tyckte jag väldigt intressant. Han var ju väldigt positivt i börsen. Mm. För att just nu så kommer ju det pengar in från EU. Du vet, coronapengarna som de började med skulle stimulera ekonomin, du vet, i början på mars 2020. Det har inte kommit ut i systemet än. Det har tagit så lång tid på grund av byråkrati liksom. Så ja. Nu kommer de ju komma med liksom miljarder och miljarder med pengar för att investera i mycket hållbarhetsprojekt. Och sedan Biden, 3,5 biljon dollar ska nu in i marknaden också. Eller inte in i marknaden på sättet, men det är ju vad säger man, expansiv finanspolitik som det kallas så fint på handels- och andra högskolor. Mm. Där de ska helt enkelt investera i infrastruktur och olika former av projekt. Så visst så är det så att det är lite så här, de ska sluta med de här penningpolitiska åtgärderna med Fed, men samtidigt får man ju kolla på den andra änden av bordet också. Så han var väldigt positiv till börsen faktiskt, så det var kul om man vill ha lite
optimism,
ja, för många är bäsiga.
Men, absolut.
Så det hade jag haft koll på.
Och men lite innan vi fortsätter också, kom ihåg gänget, alltid att utgå alltid från dina egna analyser, och allt vi säger i den här podden inte är en rekommendation. Nu bytte jag håll på det idag bara för att spicea till det lite.
Snyggt. Mm. Men det kan vi säkert återupprepa sen.
Absolut. Men ja.
Vad är på agendan idag?
Ja, men vi har faktiskt extremt gott sällskap med oss idag, måste jag säga.
Ja, ja, det här är en person som jag fått kontakt med via mitt jobb som börsreporter. Mm. Så jag hade en artikel med honom och deras fondförvaltning då. Mm. Och det är nämligen Joakim Dahl från GP Bullhound. Ja, och med det vill vi introducera Joakim Dahl från GP Bullhound. Välkommen!
Tack så mycket!
Hej! Hur är läget?
Det är bra, hur är det med er?
Härligt, härligt. Jo, men det,
härligt
det är
att vara här, ska jag säga.
Ja, ja kul. Och det är jättebra med mig. Rapportsäsongen är över nu, så det är lite mindre arbetsbörda i alla fall för oss.
Finansjournalister, tala för dig själv.
Exakt, ja.
Så att, men strålande. Joakim, kan inte du berätta lite vem du är? Börja den änden direkt helt enkelt.
Ja, det kan jag börja med. Så Joakim Dahl heter jag. Är partner här på GP Bullhound i Stockholm. Bor i Stockholm sedan 10 år. Tillsammans med min fru och en 3-årig son. Gick ut handel för 12 år sedan och har egentligen jobbat med investeringar i teknik och konsumentbolag i olika former, men under de senaste 7 åren här på GP Bullhound. Och ja, sen de tidigare åren har jag haft ett väldigt stort intresse för aktier och investeringar, och det var väl det som egentligen fick mig att komma in på den här banan.
Sådär. Kul. Och vilka är GP Bullhound då, för de lyssnare som inte vet vilka de är?
Jag läste att ni kallar er själva för Boutique Investment Bank.
Ja, kärt barn har väl många namn. Men det kokar egentligen ner till att vi är en samling av ungefär 150 personer runt om i världen som brinner för nya innovativa produkter som förändrar hur vi lever och lär. Vi är utspridda över hela världen, men är såklart uppkopplade med varandra. Och vad vi egentligen vill är att hitta de mest ambitiösa idéerna och fantastiska produkterna som finns där ute, var de än är. Och där har ju exempel som Spotify, Unity, Klarna. Det är bara några exempel på bolag som vi har investerat i. Och vi har väl egentligen följt de bolagen, just de exemplen i alla fall, sen de grundades till att de var värda mer än 30 miljarder dollar idag, alla de tre.
Har ni någon sån bransch liksom? För du är inne väldigt mycket på tech nu. Kör ni bara tech eller hur ser portföljen ut helt enkelt?
Ja, vi kör bara informationsteknologi. Och vad vi hjälper de här bolagen med, det är ju egentligen att ta in kapital, och det kan vi antingen göra genom de fonder som vi har eller genom vårt nätverk av investerare som vi har, som är ett globalt nätverk av de bästa teknikinvesterarna i världen helt enkelt.
Okej, men du nämnde både fonder och investerare. Ni har liksom två verksamheter, eller hur ser det ut liksom?
Ja, precis. Vi vill ju egentligen vara en partner till de här briljanta entreprenörerna som kommer fram med de här produkterna som vi blir så fascinerade av. Och vi vill ta bort ett moment ur deras, från deras agenda eller to-do-lista, och det är liksom kapitalet. Vi vill ge dem den finansiella styrkan att ta sina produkter till nya höjder. Och det är det som vi brinner för, att se de här idéerna bryta ny mark. Att gå från 1 miljon till 10 miljoner, 100 miljoner till 500 miljoner användare. 10 miljarder värdering, 30 miljarder och 100 miljarder. Det är vad vi brinner för. Och egentligen så hjälper vi dem då med att lösa det kapitalet som de behöver för att ta produkterna till nästa steg. För vi tycker att har man en väldigt bra produkt, då förtjänar den produkten att spridas över hela världen.
Det låter väldigt rimligt, men det låter lite som att ni är en VC-firma typ. Kan man säga så?
Ja, jag gillar faktiskt det svenska ordet för VC, riskkapital. Vi investerar kapital med en viss risk. Och för det förväntar vi oss att få en bra avkastning, och vår avkastning under de senaste åren har varit absolut i toppskiktet om man jämför med andra fonder i vår bransch.
Mm. Kul. Får man fråga hur bra det gått CAGR-mässigt exempelvis?
Ja, men vi har haft bättre än 30% årlig avkastning under av våra senaste fonder, så det har varit helt okej.
Och då kommer fråga nummer två, hur får man ta del av den här? Måste man vara så kallad HNV, alltså high net worth individual, eller är det, har ni minsta prispeng man måste stoppa in i era fonder?
Ja, men man kan ta kontakt med mig om man är intresserad, men man behöver vara en så kallad professionell investerare, så med det innebär att man ska ha en viss förmögenhet. Man behöver inte, den här HNV-definitionen går ju både åt ena och andra hållet, men man bör liksom kunna investera i varje fall 2,5-5 miljoner kronor.
Ja, så att inga aktiespara inget, det är bara att spara.
Verkligen.
Mm.
Men med det sagt då, och den här lilla VC-profilen då, riskkapital som du så fint formulerar, det innebär ju att ni förmodligen har då en del liksom, ni har väl mestadelen av era innehav i onoterade tillgångar. Hur ser den bilden ut liksom med era onoterade ägarandelar och era noterade?
Ja, så de fonderna som jag kör på daglig basis, där investerar vi bara i onoterade bolag. Det är liksom vår investeringsfilosofi, att bara investera i onoterade bolag. Sen så kommer såklart en del av de bolagen att ta en naturlig väg till börsen för att göra en exit. Och då äger vi också såklart de bolagen när de väl noteras. Ja, men som de exemplen som jag nämnde, Spotify, Unity, Slack är ett annat exempel som vi investerade i. Då får vi en del noterade bolag i portföljen, men när vi gör investeringen så gör vi bara det om bolaget är i privat regi.
Mm. Och hur skiljer sig en investering i ett onoterat bolag från ett noterat bolag på börsen? Vad tror du är största skillnaden?
Ja, om jag bara får lägga till det, så har vi också en noterad produkt som heter GP Bullhound Global Technology som finns att investera i. Det är en vanlig fond som går att investera i. Och den investerar ju i de bolag som vi tycker är de bästa globala bolagen som är värda över, säg, 50 miljarder dollar och uppåt. Så det spacet investerar vi i den fonden. Och det är ett annat team som sköter det. Ett briljant team, Inge Heidon och Johan Roslund.
Okay,
men för att liksom komma tillbaka till din fråga, hur onoterade bolag skiljer sig från noterade bolag, så tror jag att som professionell investerare så tittar man på samma sak oavsett om det gäller noterade eller onoterade bolag. Och det är att man vill ju se en framgångsrik, differentierad och lönsam produkt med en stor marknad och med ett management som drivs av att skapa värde, lyssna på sina kunder, skapa bra processer, driva bra rekryteringar. Sen skulle jag ju säga att om man liksom gräver lite djupare i det där, så på den onoterade marknaden har du ju mycket mer tillgång till information som investerare än vad du har på börsen. Du har en annan access till ledningen, till bolagets affärsplaner och till också bolagets anställda som du har möjlighet att intervjua på ett helt annat sätt än på ett publikt bolag. För där måste du ju förhålla dig till både bolaget och investerarna måste ju förhålla sig till insiderregler och annat.
Ja, ni kan inte
liksom... Så det gör ju att man kan gräva mycket djupare än på den publika marknaden. Men det är också lätt att trassla sig in i all information.
Ja, det förstår jag. Men det är väl då för att ni ska inte få så kallat försprång gentemot gemene man på börsen. Det är väl egentligen därför ni inte kan gräva allt för djupt i de delikata bitarna av ett noterat bolag.
Nej, precis. Det skulle vi inte, det har vi inte access till heller. Men däremot på den onoterade sidan så bestämmer ju sig bolaget för att öppna sina böcker. Man skriver ett konfidentialitetsavtal med bolaget och så öppnar de sina böcker för dig. Och så får du gå in och titta. Du kan prata med management om olika delar i bolaget som funkar bra eller mindre bra. Så det är en helt annan öppenhet och en helt annan dialog där. För du kan ju inte liksom använda den informationen för att få en fördel mot andra sparare på marknaden. Utan den informationen är ju tillgänglig till för alla som har signat det konfidentialitetsavtalet, inklusive bolagets existerande aktieägare. Så därigenom hamnar alla på liksom en på samma sida av planen.
Okej.
Mm.
Låter det rimligt.
Nej men det är ju så att du kan ju gräva mycket djupare i onoterade bolag och de har ju mer vilja att liksom släppa in den. I princip, ja, det är egentligen tillåtenhet blir det.
Sen så blir det ju så att vi måste ju också, jag menar för ett bolag som, om du köper ett bolagsprodukt, om man säger att du köper till exempel Salesforce mjukvara, då tänker du inte på om liksom Salesforce är ett noterat bolag eller inte. Så för en kund eller för en anställd spelar det egentligen ingen roll om bolaget är noterat eller inte. Och på samma sätt så när vi tittar på onoterade bolag måste vi också titta på noterade bolag som kan finnas i liksom the competitive landscape, i konkurrenslandskapet. Så det gör ju att vi också tittar väldigt mycket på noterade bolag i vår due diligence. Så det blir väldigt mycket information som man kan dyka ner i, men om man gillar att läsa och att lära sig saker snabbt så är det världens bästa jobb.
Och när ni kollar på sådana här bolag, vilken tycker du är den viktigaste informationen som man kan ha? Är det ledning, finansiella siffror och så vidare?
Så vi försöker alltid börja med produkten och förstå produkten, sätta oss i sitsen hos en användare. Och det är klart, är det en app som, så vi investerade i Vivino här förra året, är det en app som Vivino till exempel, då är det lätt att sätta sig in i appen, förstå hur den fungerar, man kanske har använt den under flera år tidigare, så man har en upparbetad historia med bolaget. Nu snackar vi företagsmjukvaror, då kan det ibland vara en ny produkt som man måste sätta sig in i, och då brukar vi alltid försöka prata med existerande kunder, potentiella kunder i samma bransch, kunder som har slutat använda produkten brukar ofta vara väldigt värdefullt. Så det brukar ofta kunna bli in sig 20-30 samtal med olika parter, framförallt på kundsidan, för att förstå hur tänker du som kund kring den här produkten.
Det
brukar vara nästan allra viktigaste för oss, eller i alla fall en startpunkt på vår kommersiella due diligence. Sen så handlar det såklart också mycket om att därefter prata med entreprenören och ledningen i bolaget och även om tid ges att prata med anställda, tidigare anställda, för att få en bild av hur bolaget är organiserat och vad de är fokuserade på, om strategin funkar, hur kulturen är. För någonting man inser när man jobbar med en onoterade bolag, det är ju att oavsett hur bra bolaget ser ut från utsidan, så är det alltid liksom tape och ihopklistrat lite runt om i hörnen för att få allting att fungera. Som publik investerare får du ju alltid en väldigt välpaketerad kvartalsrapport eller investerarpresentation som du kan läsa. Men verkligheten bakom den är inte alltid lika glossy. Och det blir man snabbt varse om i den onoterade världen, där du kan dyka under det där skiktet. Så det handlar om att förstå det och liksom ha acceptans för det och förstå vad det är som driver värdet i bolaget. Jag menar, på någonstans så du kommer till något ställe där the rubber meets the ground, där produkten liksom byter händer med en köpare, produkt och pengar byter händer och det kommer in i bolaget, och förstår det flödet. Så det är superintressant. Det är världens bästa jobb.
Kul.
Ja, det låter som ett riktigt gräva jobb, men det låter som att ni har riktigt tungt djup i er DD.
Nej, men vi jämför oss ofta med nästan så här grävande journalister eller detektiver. Det liksom finns mycket gemensamt i de arbetsmetoderna. Vi går inte in med liksom dolda kameror till de bolagen vi investerar i. Men det är liksom, man ska ha en väldigt grävande attityd och approach här. Och nyfikenhet. Mm.
Och hur ser ni på så här avkastningsmått? Eller, ja, men vad är det för avkastning ni vill ha på era investeringar? IRR? Eller hur räknar ni ut vad det ska vara värt och så vidare efter detta?
Ja, så på våra fonder vill vi att de ska kunna göra åtminstone en tredubbling under fondens liv, vilket brukar vara säg 6-12 år. Och då vill vi såklart att investeringarna ska kunna prestera på den nivån eller ännu mer. Så när vi tittar standardmässigt kan man säga att en investering vill vi kunna avkasta 3-5x i liksom ett base case, men kanske landa kring en halv till en gånger pengarna tillbaka på i liksom ett sämre utfall. Men ändå att den ska ha möjligheten i att liksom ett blue sky scenario kunna prestera mer än 10 gånger pengarna.
Så det blir en riktig 10-bagger.
Ja, alla investeringar blir såklart inte 10-baggers, men det är ändå ett par stycken som blir det. Och då vill man kunna se att det finns den möjligheten. Så därför investerar vi sällan i för nischade produkter eller produkter som har en väl för lokal marknad.
Okej,
okay. Ja, jag förstår. Men nu när du har gjort det här liksom tunga grävjobbet och så, har du hittat några trender eller så generellt sett i IT-marknaden? Om det är något typ av, ja, det finns ju mycket av SaaS-bolagen som kommer nu och business to business. Ja, eller om det är lite mer konsumentbolag som drar, som är heta just nu, inom citattecken. Har du hittat några sådana trender mellan de olika IT-bolagen?
Ja, vi jobbar ju enligt en tematisk approach. Vi försöker investera identifiera sådana trender som du pratar om. Till exempel så tycker vi att all e-handel eller all e-commerce får en ny dimension nu när man kopplar ihop socialt och e-commerce. Så vi ser ju till exempel vad som händer med TikTok, Instagram och många andra. Vi har modeller, vi har Wallapop som är en investering som vi har i Spanien, vi har Depop och även eBay. Så märker man liksom hur du sammanväver det sociala aspekten runt ett köp. Just den dimensionen tycker vi är väldigt intressant, och att du ibland idag faktiskt till och med kan se att produkter kan säljas, begagnade produkter kan säljas med till ett högre pris än vad en vara skulle kosta om den var ny. Just på grund av att det finns en slags affinitet kring varan. Att den har innehavts av en person som du ser upp till eller som du tycker är häftig. Det tycker vi är ett intressant fenomen. Men annars skulle jag också säga digitaliseringen av allting som ligger efter där ute. konstruktion, bank, vård, kontoret, hälsovård, mat. Det här är ju några av våra största marknader som finns. Och där ligger digitaliseringen oerhört mycket efter. Mm. Så jag tror att verktyg som utvecklas just nu som inom artificiell intelligens, no-code, low-code, med gamifiering och sociala nätverk kommer vara superviktiga för att skapa en digitalisering där. Och jag tror att de teman som jag nämner där, de är viktiga för att de kommer skapa engagemang kring produkten. Och utan engagemang kring en mjukvara eller en teknologi så kommer den att dö. Så det behövs att du använder någonting varje dag eller 5 dagar i veckan. Det är lite som att träna. Det räcker inte att förvänta sig att det ska ske underverk om man tränar en gång i månaden. Du måste ha en kontinuitet. Och vi tror ju att de här trenderna som artificiell intelligens, användarvänlighet, gamifiering och sociala nätverk är ett par tekniker som kommer att övas in i produkter för att skapa engagemang som gör att du även kan digitalisera såna här efterslämtar industrier.
Mm. Ja, för du är ju egentligen frågan, har du några sådana branscher som du känner är extremt icke-digitaliserade, det vill säga branscher där du ser en stor liksom, potential att kunna ta, hitta på nya digitala lösningar som skulle kunna hjälpa de här marknaderna att utvecklas och effektiviseras ännu mer, det vill säga en untapped market egentligen?
Ja, men jag tror att på bank- och finansmarknaden har vi sett det största fenomenet, särskilt under 2020 med hela GameStop-manian, med hela krypto manian och den acceleration som vi också såg på fintech-spelare som Revolut, Klarna med flera. Det visar att där har verkligen glaset tippat över äntligen. Samma sak också hände på vårdsidan under 2020 i och med covid. Att fler och fler började inse att man kan få sin vård digitalt. Men vi skrapar ju fortfarande vara på ytan av vad som går att göra på hälsovårdsområdet. Mm. Och sen skulle jag även säga liksom kontorsmjukvara och de mjukvaror som vi använder i kontorsmiljö ligger ju liksom extremt långt efter vad man ser på konsumentsidan. Att jag liksom inte idag kan ta fram i liksom min mailklient eller på min laptop kan skriva ge mig alla kontakter jag har i Helsingfors. Det är ju liksom skamligt. Vi borde ha en mycket bättre borde ha mycket högre krav på användarupplevelsen där. Och det kommer att komma. Så det finns fortfarande väldigt mycket att göra.
Mm. Mm. Kul. Ja, man har ju märkt verkligen att den vanliga investerarens intresse för teknikbolag och framförallt teknikfonder har ju verkligen accelererat under året. Mm. Exempelvis TIN-fonders fonder har blivit superpopulära.
Mm. Och det låter ju som exakt samma som ni kör.
Ja, jag håller med om det.
Självklart inte. Men.
Nej, men de har också en väldigt bra strategi. De tittar på ungefär samma sak som vi gör, fast i den noterade miljön. Med kanske en liten tilt mot just Norden, men de har ju också insett att de bästa produkterna som tas fram, de har en global marknad. Och ofta så underskattar man runwayen i hur pass lång tid sådana bolag kan växa. Titta på Spotify liksom, närmar sig 500 miljoner användare globalt och växer fortfarande trots att de är så pass stora. Eller ta, jag tror Klarna är i en sån fas nu till exempel. Om man jämför vad Spotify var 2013-14. Att just nu pågår en landgrab inom den här buy now pay later-industrin runt om i världen. Och det gäller att placera ut sina flaggor för tillfället. Sen så tror jag att liksom buy now pay later-industrin är inte en sån winner takes all dynamik som till exempel musikspelare eller musikstreaming har. Men det är också en brutalt mycket större marknad.
Mm. Ja, det känns väldigt, väldigt hett senaste med det här köp nu betala senare.
Mm.
Men Jag förstår inte riktigt så här uspen i det där, den unika aspekten. Så, utan det känns som många olika bolag erbjuder detta. Liksom.
Ja, jag tror det är just simpliciteten. Alltså för att genomföra ett köp via Klarna är ju så extremt mycket enklare än att gå in och stoppa in dina kortdetaljer. För vad du får är, du får ju Klarna som är en betalningstjänst, och de då i sin tur lagrar din information, om du godkänner den självklart då. Men vilket gör att nästa gång du köper någonting så går det på 3 sekunder istället för att du ska, varje butik du kommer in till ska du sitta och pluppa in dina egna kortdetaljer. Så jag tror det är mer hanteringssättet, och sen så att den här buy now pay later tror jag mest har blivit en ytterligare en uppskattningsdel av hela den liksom digitaliseringen, ska jag säga. För att det är enkelt att säga, ja men jag betalar sen, men det man, det är enkelt att man glömmer av att betala sen, och då blir det ju den här påslagnings- eller påminnelseavgiften. Och det är ju där Klarna också tjänar ännu mer pengar.
Ja, jag håller helt med om att produkten är överlägset bra. Den är liksom i nivå med Apple Pay och Swish. Och det är liksom, de sätter en standard då alla andra betalningsförmedlare ligger liksom pinsamt långt efter på exekveringen där. Så att man... Jag vet att jag själv drar mig ibland från att handla på handlare som inte erbjuder antingen Apple Pay eller Klarna, för att man vet att det är ett jädra härke att gå igenom det. Och jag tror att jag vet att många andra resonerar på samma sätt. Jag vet till och med att folk skriver till e-handlare rakt ut, antingen på sociala medier eller direkt till dem, att ni får skaffa Klarna för annars kommer jag inte handla hos er. Så det är en rörelse. Sen så det här med buy now, pay later, det tror jag har fått ett uppsving av att också den nya generationens användare, millennials, de vill inte ha kreditkort. De misstror kreditkort, och kreditkort har liksom gjort ett enormt felsteg under de senaste, skulle jag säga, 30 åren i att de har tagit betalt av sina kunder. Folk som har liksom tagit sig tiden att signa upp hos dem och bli en kund där, så har liksom kreditbolagen skickat massa fakturor och betalningspåminnelser till dem för att de har gjort fel. De har liksom tagit betalt och de har tjänat pengar på att kunderna har gjort fel. Och jag tror att är det någonting som vi ser hos dagens ungdomar, är det att de vill liera sig tillsammans med ett bolag som kan hjälpa dem att lyckas. Och jag tror att Klarna hade en del problem med det i början av sin resa. Men de har rättat till dem nu och håller på att rätta till dem. Och har gjort det väldigt bra. Så jag tror att därigenom kommer också den här omfamningen av den yngre generationen kring det bolaget. Att Klarna vill att du ska göra rätt för dig. Och då blir vi liksom ett team. Mm. Jag tror att folk vill känna att de är ett team med de bolag som de köper produkter av.
Mm. Jag har hört att faktiskt Klarna inte har så höga människor som får in sena betalningar. Liksom. Jag tror bara det är 5% eller något sånt. Ja. De har en sån undersökning ganska nyligen, vet jag.
Mm. Och det är klart att du blir ju alltså mer köpvillig, alltså till exempel via internetbetalningar, om det fungerar på ett bra sätt och du inte får massa påminnelseavgifter. Då blir det ju, ja, du blir ju sugen på att handla mer. Jag vet ju själv, om man har fått en påminnelseavgift, man blir ju inte direkt taggad på att köpa ytterligare en produkt. Liksom.
Nej.
Men nu vet vi lite hur liksom, ni investerar på en professionell nivå. Men om Joakim, du ska få gå in lite mer på det privata planet. Hur ser du? Mm. För du får placera utanför fonden själv, eller?
Ja, absolut.
Mm. Och hur ser det ut jämfört med när du investerar för JP Bullhound?
Jag tänker mycket kring samma teman. Jag försöker investera i bolag som har produkter som jag gillar själv. Så man kan ju jämföra det med liksom, Philip Fishers approach. Att investera i produkter som du gillar och tycker funkar bra. Det är liksom ett sätt som jag skulle rekommendera andra där ute att jobba enligt.
Lite lynchstil.
Lynchstil är det. Det är inte Philip Fisher. Så det gör jag väl själv egentligen. Sen så har ju merparten av mitt kapital investerat i antingen GP Bullhound som firma eller våra fonder. Så det blir inte så mycket att jag tittar på aktiemarknaden. Däremot så händer det absolut att när vi tittar på onoterade bolag så kommer vi in på många noterade bolag i vår due diligence. Så ja, men när vi tittade på Vivino till exempel så kom ju Naked Wines upp i London.
Mm-hmm. Den äger jag faktiskt.
Ja, ja men precis. Jag tycker det är ett väldigt välskött bolag. De har en bra produkt, de har ett väldigt bra management team. Och den ser liksom rimligt värderad ut tycker jag också. I varje fall då när vi gjorde vår due diligence. Så det är ett intressant bolag tycker jag. Som definitivt kommer kunna växa framöver. Även om det är en konkurrent med Vivino. Ja.
Intressant. Jag ska bara tillägga att om ni vill lära er mer om Vivino eller inte Naked Wines så pratar jag om det i avsnitt 37 någonting när jag var med första gången. Mm. Som ni vet. Du kan fortsätta. Har du något favoritcase bland börsnoterade bolag?
Ja, men där skulle jag väl säga att jag har ju netto sålt en del under sista tiden så att jag har lagt mer och mer av mitt sparande i vår fond. Men jag skulle säga att jag tycker att Unity bland annat är ett bolag som vi hade tidigare i vår fond. Det har vi sålt ut nu. Och det ser väldigt högt värderat ut på alla multiplar som man kan titta på. De värderas väl till 30 gånger sales.
Ja, 30 gånger sales för någonting.
Ja, men jag tycker att de har ridit igenom den här IDFA-vågen väldigt bra. Och de har mycket underliggande värdedrivare. Och de agerar på en marknad som kan bli så mycket större. Så det är en favorit. Jag tycker att Twitter också gör många saker rätt nu. Senast här med sina superfollows. Och de har fått in liksom en ny gnista där tycker jag. Och vi investerade ju, eller vi tittar väldigt mycket på den här kreatörsmarknaden. Och då tycker jag liksom Twitter gör mycket rätt där. I att liksom förenkla kontakten mellan dig som konsument eller dig som användare och influencers. Eller personer som du vill ha en bättre kontakt med. Det tror jag de förenklar. Och det är någonting som går att ta ut mer värde från. Mm. Sen så är ju liksom Match och Tinder är ju en oumbärlig produkt för dig som vill hitta en partner idag. Jag har aldrig prövat den själv. För jag har varit i ett förhållande här i 10 år plus. Men att ha byggt ett bolag kring det här området. Och lyckas tjäna pengar på det på ett sånt bra sätt och på ett sånt legitimt sätt som de ändå gör. Det är en väldigt stor bedrift. Och jag tror att de kan expandera i väldigt många år framöver.
Mm. Det är ju inte, kärleken är ju inte direkt något som kommer försvinna förhoppningsvis.
Nej, det hoppas vi inte.
Så att,
men kul. Kul lite case där då.
Mm, absolut. Och vi har varit inne lite på det nu med att knyta ihop sociala medier och liksom e-handel och liksom hela upplevelsen där. Och det var ju Facebook som vi faktiskt hade uppe i förra avsnittet. Och det är ju exakt det de försöker. Jag vet att du har snackat lite om det i någon artikel.
Ja, när vi hade intervju senast så pratade vi lite om Facebook. Mm. Framförallt deras VR-satsning.
Mm.
Och det är intressant.
Jag tycker det är ett fantastiskt intressant case där, men jag hade gärna velat höra lite vad du tycker och tänker om, för du har ju då Facebook Marketplace, du har Facebook som sociala medier, och sen har du ju liksom, de börjar ju komma med sådana här lösningar som WhatsApp Pay och lite sånt, så att de börjar ju få äga, jag skulle säga att de börjar komma dit där de äger alla leden. Om du går in på Facebook, handlar en produkt, så äger de Facebook, de äger annonserna, de äger marknadsplatsen, och de eventuellt kan även äga betalningsmetoden då.
Mm. Det är bara frakt kvar.
Mm. Ja. Så att, men tycker du om, vad tycker du om Facebook som case i den aspekten? Om vi jämför med till exempel, för det blir ju typ Klarna och Google som man lite får jämföra sig med då, kanske.
Ja, vad som är attraktivt med Facebook tycker jag är att de har ju en i grunden extremt lönsam modell. Vilket ger dem ett kassaflöde som kan återinvesteras i nya produkter eller förbättring av befintliga produkter. Och sen har de ju 3 unika plattformar egentligen. Facebook Blue, Instagram och WhatsApp. Och framförallt Instagram och WhatsApp är ju 2 av de kanske mest använda plattformarna där ute. Och på de plattformarna, även om det kanske inte syns i deras resultaträkning, så sker det ju transaktioner eller det byggs värde där för miljarder dagligen. Mm. Och tar man WhatsApp som är liksom den ledande kommunikationsplattformen där ute. Det kanske inte är den bästa, det kanske inte är den säkraste. Men bara det faktum att min mamma har WhatsApp, så kommer jag alltid ha WhatsApp. Och det gör att om man ska koordinera ett event, om man ska planera någonting, så är det liksom default-optionen. Och sen så har du Instagram som tar in väldigt mycket användare, som alltid utvecklas i sin funktionalitet. Som återigen, samma sak som Twitter, kopplar ihop dig med influencers och personer som du vill vara nära av, personer som du vill identifiera dig med. De här personerna blir ju liksom varumärken på ett nytt sätt, som vi pratade om här tidigare, apropå social e-handel och så vidare, som går att monetarisera extremt mycket. Tar Rihanna här, hon blev miljardär inte på sin musik men på grund av sitt kosmetikabolag, vilket är på grund av att hon har byggt upp en profil som är väldigt värdefull. Och det där har ju vi bara sett början av, tror jag. Så det kommer skapas väldigt mycket värde på Facebooks plattform. Mm. Så de har väldigt mycket de har optionalitet att ta en del av det värdet. Resten handlar om execution, om de lyckas göra det. Men jag tycker att liksom på den här nivån, de värderas liksom till 1 000 miljarder dollar, men de producerar också nästan 40 miljarder dollar om året, trots de investeringar de gör i VR och sina 3 mjukvaruplattformar. Mm. Så tycker jag att det ser absolut attraktivt ut.
Mm. Ja, kul. Ja, VR är väldigt intressant tycker jag. Zuckerberg kan ju nu prata här om att skapa ett metaverse. Mm. Och jag ser ju dem som absolut en av de potentiella spelarna inom det spektrumet då. Det är många som pratar om det, men om någon kan exekvera på det så tror jag att det är Facebook alltså.
Å andra sidan så såg jag faktiskt en bild, för de har nyligen släppt, för lite mer än en vecka sedan så släppte de en bild på hur de hade gjort ett virtuellt klassrum.
Okej. Okay.
Som var tanken då att det skulle vara någon form av virtuellt klassrum slash workspace då. Och jag tror den generella reaktionen på det var faktiskt rätt mediokert.
Alltså?
Ja. Mm. Men de facto är ju att de har faktiskt utvecklat en virtuell miljö. Och är liksom, och har du utvecklat en virtuell miljö så är det inte, det är mycket enklare att ha den utvecklad och sen förbättra den än att inte ha någon alls. Så att det kanske är, för att jämföra att du sitter i en sån virtuell miljö till exempel med att du sitter på Zoom eller på Teams. Mm. För då blir det ju egentligen att du ser din motpart i 3D fast det är då helt digitalt.
Jag tror det är mer engagemang i en sån VR-miljö.
Precis, precis. Så att jag tror det finns en extremt stor liksom vilja av att liksom ersätta digitala möten med såna här VR-miljö. Liksom.
Ja, och jag tror att för att ge liksom min syn på det, så tror jag att Moore's law visar ju vart utvecklingen av halvledare går. Och det är klart att vi kommer ha en dator som passar i en formfaktor för ett par Oakley-glasögon eller Ray-Ban-glasögon. Och då är frågan bara vilken kommer killer-appen vara för att folk ska ha på sig dem.
Mm.
Och jag tror att liksom för många år sedan skulle man säkert säga att det skulle vara tragiskt att se hur pass många det är som sitter med telefonen framför sig. Men idag så är det naturligt och vi ser inte det på liksom ett fördömande sätt idag. Och samma sätt tror jag det kommer vara med VR. Det kommer vara liksom ett initialt motstånd. Mm. Men användarupplevelsen kommer vara för bra för att avstå. Och det kommer driva in folk till den plattformen.
Mm. Jag tror väldigt mycket på AR-glasögon tror jag.
Mm.
Alltså det finns ju ingenting som säger, just nu har vi telefonen som liksom är vårt mest populära produkt man använder dagligen. Men om du har liksom ett par glasögon och man kan producera en app när vagnen går eller surfa på glasögonen genom exempelvis Neuralink som Elon Musk utvecklar, man kan kommunicera med datorn via hjärnan, så finns det nog massa potential där också, tror jag.
Mm. Och också som ett komplement inom industrin och så vidare. Alltså det vet jag ju. Det är ju lite närmare kanske. Jag vet att i logistik så är det rätt nära att de bör rulla ut det på större volym.
Jag har sett ett AR-case som faktiskt är ren AR. Liksom, det tror jag var XM Reality, svenska. De har ju så här VR eller AR-glasögon där man, eller kanske en app i och för sig, men när man kan, om man vill ha tech support, så finns det en kille på distans liksom som kan visa med sina händer och peka och så vidare för att hjälpa dig.
Snyggt.
Så slipper du skicka ut fysiska personer för att hjälpa dig liksom. Ja. Liten tangent, men
Det är spännande. Det är en stor möjlighet. Jag tror det här med Moore's Law, jag tror det är en väldigt bra poäng. Att vi fastnar lite. Ja, men VR, det är ju coolt och ballt och så. Men det är ju, ja, okej, kanske dåliga miljöer nu. Och vi kanske inte har datorer som får plats i glasögon. Men som du säger, det kommer.
Så att, oundvikligen.
Ja, och det ska bli spännande att säga vem det är som knäcker den kommersialiseringsnöten. Om det är Oculus och Facebook eller om det är någon annan. Kanske Apple som släpper ett par nya balla Apple-glasögon. Det skulle jag kunna tänka mig att de...
Google Glass har ju funnits som en satsning på det. En satsning. Mm. Har gått sådär hittills, fattar jag det som. Men det är intressant.
Ja, och det kom ju in lite på den här liksom digitala upplevelsen och hur vi utvecklas om det. För att jag läste även där, Joakim, att du hade snackat lite tidigare om att vi har en högre betalningsvilja nu och betalningsförmåga för digitala produkter. Alltså att gemene man är villig att betala mer för saker och ting som bara finns i den digitala världen. Och liksom, ja, om vi har på oss Gucci liksom i verkligheten, så är vi även förmodligen villiga att ha på oss Gucci i den digitala världen. Vad är dina tankar där kring liksom gemene mans förmåga att spendera pengar digitalt? Vem tror du det här kan nyttja och vilka marknader kommer det bjuda in till och lite så?
Nej, men det gynnar alla som har någon slags öppning mot den digitala världen. Jag menar, för många ICA-handlare kan det räcka att ha en liksom pick-up-in-store lösning som gör att de kan ta del av det. Men vad jag menade med att det finns en högre betalningsvilja är att många har gått från att tänka på mobilen som liksom ett underhållningsmedium till att tänka på det som en förlängning av sig själv. Som ett verktyg. Och visst, man kanske, om man skulle säga för 3 år sedan eller 4 år sedan att man spenderade $100 i månaden på sin mobil. Ja, men då fanns det inte mycket att spendera på. Då kanske du var tvungen att spendera $100 i månaden på Angry Birds. Men idag så kan du, finns det liksom ett sånt pass stort, det är som en supermarket i mobilen. Du kan, visst, du kan köpa underhållning, men du kan också köpa så mycket mer. Och bara det faktum att folk använder mobilen mer och mer för att betala för saker både i mobilen och utanför, gör att din vilja och din närvaro på den plattformen ökar. Och det ökar också benägenheten att hitta någonting annat som du gillar och betala för det. Jag menar, det är lite som när Amazon lanserade i USA på 90-talet. Då var ju du tvungen att sätta upp billboards längs motorvägen för att säga till folk att ni ska gå till Amazon för att shoppa när ni kommer hem. Men idag, eftersom att du har så mycket trafik och så mycket volym på de här digitala skärmarna, så behöver du liksom inte sätta upp en billboard längre, utan det räcker med att sätta upp en länk på den här digitala skärmen vart den nu är. Och du kan ju tänka dig hur mycket bättre din konvertering är från att liksom sätta upp en billboard, hur många som blev exponerade mot den jämfört med hur många som faktiskt loggade in på den när de väl kom hem. Jämfört med då den länken som du lägger upp och hur många som går in på den och köper där. Så liksom konverteringsgraden ökar, och sen så ökar också den allmänna upplevelsen i köpet. Vi nämnde Klarna, vi nämnde Apple Pay. Allt sånt där bidrar till att flera och fler människor känner sig komfortabla med att handla online. Vare sig det är digitala produkter eller fysiska. Och det gör ju att du får liksom en dubbel medvind. Du får dels en ökad trafik som ger dig en ökad konverteringsgrad, och du får också en högre betalningsvilja på varje klick som går genom de här digitala skärmarna. Och det är en fantastisk möjlighet för alla som är aktiva på de här plattformarna.
Intressant. En sak som också jag tänkt på är att teknikbolag är väldigt populära, och Vissa klagar ofta på det, väldigt höga värderingar och sånt.
Mm.
Men det man kan se när man investerar kassaflöden i teknika bolag är ju oftast högre avkastning på investerat kapital.
Absolut.
Alltså du får ju ut mycket mer av det du investerar idag än om för 30 år sedan du skulle bygga en dyr fabrik och frakta och så vidare. När du idag kan lansera nya tjänster internationellt väldigt enkelt.
Ja, med mjukvara så blir det ju mycket av liksom the winner takes all. Alltså det är lätt att ta över mycket marknader. Det kostar ju inte mer att göra ett exempel till liksom.
Nej.
Så att, utan det är mer.
Nej, och liksom när differentieringsfaktorn inte längre har med närvaro till liksom, huvudkontoret för den här produkten eller på grund av språk, då blir det ju ännu starkare. Och när distributionskostnaden går mot noll, då blir det så att den bästa produkten där ute vinner. Och därför blir det så viktigt att vara en global organisation eller ha ett globalt synsätt på teknik. Det går inte att vara lokal.
Du kan ju också bära mycket större kostnadsmassa när du har adresserat sådana stora marknader. För att det är svårt att ta på sig massa miljarder i utveckling och liksom kundtjänst och så vidare om du ska bara adressera Sverige. Mm. Men eftersom den marknaden är global så blir det ju lättare att kunna motivera då den här winner takes all.
Mm. Fler och fler kan ju engelska också i tiden. Så du slipper lokalisera dina appar och sånt mer och mer. Sen är det också bra, men...
Ja, ja men strålande.
Mm.
Är något mer du vill ha att tillägga där, Joakim?
Nej, men vad ni pratade om var det här med digitala identiteter. Och det är ju ett annat ämne som är extremt intressant. Alltså vare sig det sker i Fortnite, PUBG, Roblox heter det. Eller vad man nu är. Så får ju fler och fler människor, vare sig de vill det eller inte, en identitet i den digitala miljön. Och man blir väldigt mån om vilken identitet det är man visar upp där. Och då kommer vi ganska snabbt in på såna här saker som NFTs, eller att kunna, då kommer man också snabbt in på såna här saker som äganderätt i det området. Och hur kan man uttrycka sig, hur kan man uttrycka sin unikitet kring sin digitala identitet. Och det där är ett väldigt intressant område som vi lägger ner väldigt mycket tid på just nu.
Mm, ja, det är jätteintressant. Många, alltså många äldre, typ min mamma exempelvis, hon kan ju inte förstå hur man kan lägga pengar på en digital kosmetisk produkt. Liksom. Hur kan man lägga 1000 spänn för att få en kniv i CSGO? Det är liksom helt befängt. Men folk gör det liksom. Det
är... 1000 spänn är inga problem. Det finns mycket, mycket finare saker så att säga.
Ja, det finns det.
Ja.
Jo, men det är intressant det här med NFT också. Du pratade ju när du tittar på det. Finns det några bolag inom NFT som du tror gynnas av detta? Eller är det typ så här, är det blockkedjan bakom? Eller hur ser ni på dem?
Nej, men alla som jobbar inom non-fungible tokens och... Dels liksom att kunna styrka äganderätten till digitala objekt eller så att säga fragmentiseringen av individuella objekt. Det vill säga att du kan köpa en hundradel av en särskild Nike sneaker eller att du kan köpa en hundradel av en CryptoPunk. Det är också någonting som jag tror... Då, liksom den yngre generationen som är intresserade av placeringar får ett nytt intresse för. De kanske inte går liksom till aktier först, vilket är någonting som ni gör och någonting som jag gjorde, utan de kanske hellre istället för att liksom äga en del av ett Atlas Copco eller ett Sandvik, så kanske man hellre vill äga en del av en rare Nike sneaker eller av en ett digitalt konstverk eller en del av en influencers intjäning.
Mm.
Och det är ju liksom ett väldigt intressant område. Jag tror att där har vi fortfarande inte kommit till någon slutsats än vem som är vinnaren och inte lagt ut våra spelmarker än, så att säga. Men där tror jag det kommer ske väldigt mycket under de kommande åren.
Ja, det är superintressant. Jag vet ju, det finns ju en plattform som är superpopulär för just NFT-er. Det är ju OpenSea som många använder. ska vi se, jag vet, de är ju inte noterade dock, så det går inte att investera i det. Men, och sen många av de här NFT:erna använder ju Ethereum för att verifiera de här transaktionerna eller ägandeskapen. Så det finns olika kryptovalutor som man kan få exponering, men ja, jag vet inte exakt hur man ska göra.
Jag vet att Ethereum-teknologin eller blockkedjan ligger ju bakom väldigt, väldigt mycket, som du säger.
Mm.
Så att, och det är ju väldigt mycket mer än bara OceanSea som är så inkluderade där då.
Mm. Har ni någon kryptovaluta hos er? Eller något sånt?
Om vi har kryptoinvesteringar här?
Ja, exakt. Mm. Ja.
Inte än. Men det är absolut någonting som vi gärna skulle vilja investera i.
Förstå. Ja, det är spännande marknad.
Jag tycker det är intressant med kryptovalutor, men jag tycker det är väldigt svårt att få grepp om det liksom. Ja, man vill ha, alltså det är ju dels svårt att värdera och dels är det svårt att hitta liksom lite edge i det, tycker jag personligen.
Mm. Nej, det är extremt snabbrörligt just nu. Ja. Och vi lär oss gärna mer, som det är någon där ute som har ett intressant projekt, för de gärna kontakta oss och berätta mer. Vi lär oss gärna mer om det här.
Ja, det är bra. Det är bra, bra sinnes.
Men, ska vi gå över till...
Ja, men också det här, Joakim, om du har ett tips som du kanske skulle ge till våra lite UA-lyssnare eller folk som lyssnar på den här podden, ett investeringstips. Har du något sådant som du skulle vilja... Om du skulle få gå tillbaka i tiden och säga till dig själv när du var yngre, till exempel.
Mm.
Sånt riktigt gött tips.
Nej, men det är att börja. Och aldrig sluta egentligen. Att inte dra sig och planera så mycket, utan gör din första investering. Ja, men, gå till OpenSea och registrera dig och köp en CryptoKitty eller en Cyberpunk. Eller gå liksom till Nordnet och regga ett konto och köp en aktie. Testa hur det funkar. Liksom. Bara bryt den där trögheten i början. Bara gå ut och gör någonting och sen fortsätt göra det. Såklart, det är liksom hur man startar, men sen så också att inte investera för mycket från början, såklart, utan det viktiga är att du börjar och att du har sen medel att kunna fortsätta, och allt eftersom du fortsätter kommer du skapa en enorm kunskapsbas. Och du kommer vara tacksam för att du började en gång i tiden när du tittar tillbaka på det här för 10-20 år sedan. 10-20 år senare.
Ja,
ja, men snyggt. Det där är ju ett fantastiskt tips. Så att, jag ställer mig absolut bakom.
Ja, time in the market.
Time in the market.
Så ska det vara.
Ja, jajamän, jajamän.
Men då tänkte vi bara ta ett litet snabbt segment som vi brukar ha som återkommande tema. Och det är veckans volley, kallar det.
Ja.
Kallar vi det. Där vi sätter lite på heta stolen.
Oj,
om
okay.
Det är lugnt.
Ja.
Så vi undrar ifall du har någon het spaning, så som du sett i veckan, eller någonting som du stött på. Om det kan vara NFT eller aktiebolag eller vad som helst.
Het potatis alltså.
Ja, slänger till dig.
Ja, men det skulle vara just den här fraktionaliseringen av collectibles. Det är någonting som kom in här förra veckan och som vi tyckte kändes väldigt intressant när vi diskuterade det på vårt måndagsmöte. Så det är någonting som vi kommer dyka djupare i här under kommande veckor.
Mm, kul. Ja, jag såg att Doge, nu vet den här, alltså Doge-hunden, den här bilden, den skulle bli fraktionaliserad. Och den såldes ju ganska dyrt, vet jag. Sen har jag sett många av de här aporna. Har jag sett, känner jag dem? Alltså NFT-apor.
Är det
superpopulära.
Är det för Ape och GME, alltså GameStop?
Nej, också? Det har ingenting med det att göra.
Okay.
Eller kanske lite, men... Ja, men kul. Har du någon veckans volley? Något?
Jättebra veckans volley.
Du pratade. Har du någonting?
Men vi sparar det till nästa vecka.
Men har du någonting?
Jag har en veckans volley.
Ja, men säg någonting då.
Okej. Okay. Det var... Jag fick en väldigt bra filosofi när det är en sån här bear market där ute. Och man är liksom rädd att det går lite dåligt och då kanske man bara säljer av allting i liksom rädslan av att det kommer gå dåligt. Men då var det en bra liknelse som jag läste på Twitter, och då var det: tänk dig att du köper den lokala ICA:n. Det är inte riktigt så att du, om du köper, tar över ICA:n och så ett år så går det lite dåligt. Det är inte så att du bara lägger ner den här ICA:n direkt, och att det är att du måste inse att det tar tid. Så att just det, våga hålla i och vänta på den där lönsamheten Men egentligen då, det är ju baserat på att du gör ditt ursprungliga jobb självklart också. Mm. Men att du mer ska se din portfölj som den lokala ICA:n och inte som en liksom rymdraket till pengar och lycklighet.
Ja. Ja, men det är jättebra. Om man kan tänka sig investera i ett bolag onoterat i 5 år liksom, så kanske inte borde investera alls.
Mm.
Min volley, veckans volley, är nog Sobi som de fick ett bud på sig från amerikanska PE-bolag på typ 235 kronor tror jag det var. Och nu har marknaden handlat upp den lite, typ 242 kronor, så indikerar ju på att man tror på högre bud. Och det tror jag definitivt kan vara i korten. Bland annat finns det ju AstraZeneca, äger ju typ 8% av Sobi tror jag.
Mm.
Och det är mycket möjligt att de skulle vilja köpa upp det också. Så jag tror att Sobi är värt att hålla koll på.
Absolut. Ja. Nej, men Joakim, ett stort tack. Väldigt bra synpunkter att komma med. Är det jättekul att få ha det här.
Ja, jättekul.
Och få träffa
tack
dig.
Så mycket för att jag fick vara med.
Så att, och sen så vill vi bara önska er stort lycka till med både dina investerande och JP Bullerhand. Så ses vi när vi ses helt enkelt.
Ja. Tack så mycket.
Tack så mycket. Och om någon vill nå ut till mig så finns jag på Twitter, LinkedIn, mail och telefonnummer finns på JP Bullerhands hemsida. Så gå in dit och titta om ni vill hitta mina kontakter och nå ut till mig.
Mm. Om man pitchar en idé eller något sånt också. Den kan
ja.
Kul, men...
Återigen, stort tack.
Stort tack.
Mm. Och alla lyssnare där ute, vi vill även tacka er så hemskt mycket. Jag hoppas ni har gillat veckans avsnitt och vi ser fram emot att träffa er även nästa vecka.
Mm.
Men så länge, och kom alltid ihåg att allt som har sagt och nämnts i den här podden inte ska ses som en rekommendation, utan utgå alltid från din egna analys.
Ja. Någonting mer att tillägga innan vi säger hejdå?
Ja, vi vill också, som Joakim, att ni gärna hör av er till oss. Ni kan höra av oss till vår Gmail, nåntingomaktier@gmail.com, eller så nu till oss på Instagram eller då Twitter, där vi heter Någonting om aktier.
Ja, tack så mycket.
Ha det gott.
Ha det gott, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.